En podcast från Aftonbladet.
De är äckliga. Man blir sjuk, TB, borrelia.
De är bara äckliga.
Och nu är de här fästingarna. De första dök upp redan i januari och har redan nått Norrbotten. Varje år får vi spaltmeter av tips på hur vi ska göra för att inte bli bitna av de små blodsugande krypen. Trots det smittas allt fler i Sverige av fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE.
Trots att vi i Sverige använder cirka 2 miljoner vaccinationsdoser varje år har antalet som insjuknat i TBE ökat trefaldigt på bara 10 år.
Och om det inte vore nog med fler TBE-fall så har ju taigafästingen etablerat sig i Sverige. Och flyttfågelfästingen dyker upp allt mer i norra Europa och har påträffats i Sverige. Hur oroliga ska vi vara för de nya varianterna av fästingar? Varför ökar TBE-fallen i Sverige? Och blir fästingssäsongen bara längre? Det här reder vi ut i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Anna Omasic, forskare och fästingexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Välkommen!
Tack så mycket!
Fästingssäsongen är igång och de första fästingarna rapporterades ju redan i januari. Hur kommer det här sig? Det känns tidigt.
Ja, men det är tidigt såklart, och vi brukar säga att fästingssäsongen är mellan mars och oktober ungefär. Men så har vi klimat och miljö som påverkar hur fästingpopulationen förökar sig och överlever och sprider sig till nya platser. Så det gör att ibland så hittar vi fästingar på vintern. Speciellt då i södra och mellersta Sverige där man kanske inte har lika kalla vintrar längre. Och vi har inte snötäcke och vi har inte heller så djup tjäle i marken. Och då ser vi fästingar lite då och då, men inte alls som vi gör på sommaren.
För varje år som går så pratas det om att fästingarna rör sig längre och längre upp i landet. Är det så?
Ja, men det är faktiskt så. Och om man tittar då på förra årets inrapporterade fynd så har vi fästingar i alla Sveriges kommuner. Det är såklart mycket mer fästingar i södra och mellersta Sverige, men vi ser att framförallt längs Norrlandskusten så finns det en hel del fästingar, och nu också börjar de komma i inlandet, men där är det ändå fortfarande ganska ovanligt att man ser fästingar, men de finns där i alla fall.
Jag såg att allt fler svenskar smittas av TBE. Finns det någon förklaring till det?
Ja, men det stämmer att vi har en ökning av TBE-fall. Trots att vi blir allt bättre och bättre på att vaccinera oss. Och det finns väl inget enkelt svar på den här frågan. Men klimatet och populationen av vilda djur. Det är i alla fall två faktorer som bidrar till att just att fästingpopulationen då förökar sig och sprider sig. Så i stort så kan man säga mer fästingar. Det skulle ju ge att fler fästingar då skulle kunna bära viruset. Problemet är att fästingen i sig är inte jättebra vektor för just TBE-viruset. Så att vi har svårt att hitta TBE-viruset i fästingar som vi analyserar. Den finns bara kanske i 1-2 fästingar om man tittar på 1000 stycken. Till skillnad från borrelia-bakterien som man kanske hittar i var femte fästing. Så vi vet egentligen inte exakt varför den finns på vissa platser, alltså fästingen och TBE-viruset. Men det håller vi på att undersöka närmare. Så vi har ju fått hjälp från allmänheten förra året att skicka in alla sina fästingfynd till oss på SVA. Så vi har nu mer än 10 000 fästingar som ska analyseras just för TBE-virus. Och det är ett samarbete med Uppsala universitet. Och vi har bara preliminära resultat än så länge. Så vi försöker delge allmänheten och media med resultat under året.
Hur farlig är taigafästingen och bör vi vara oroliga för flyttfågelfästingen som syns till i Sverige? Vi pratar mer om det här i Aftonbladet Daily. Vi är strax tillbaka. På senare år har ju nya arter av fästingar synts till i Sverige också. Taigafästingen, flyttfågelfästingen. Hur farliga är de här och vilka sjukdomar kan de ge?
Om man tittar först då på taigafästingen, det är en inhemsk fästingart. Alltså den är etablerad här i Sverige och den finns då längs kusten i Norrbotten. Den finns både på fastlandet men främst i skärgården på mindre öar och så. Så den finns inte längre söderut än så länge. Och den kommer då österifrån, alltså från Finland. Och då har den kommit med fåglar eller andra vilda djur som inte har några direkta gränser. Och den har varit etablerad i Sverige i nästan 10 år. Men vi ser nu att den ökar i antal. Och varför man har en oro för just den här arten, det är att den kan bära på precis samma smittämnen som vår vanliga fästing, men den kan också bära på nya TBE-virustyper. Och de här nya typerna då skulle kunna ge lite svårare symptom och högre dödlighet. Men jag vill också framhålla att vi ännu inte har hittat de här nya virustyperna i alla fästingar som vi har undersökt i alla fall.
Inte i Sverige då?
Inte i Sverige, men de finns då på finska sidan i jämn höjd med Norrbottens kustland.
Vilka sjukdomar kan då flyttfågelfästingen ge och vad är det här för fästing?
Flyttfågelfästingen är inte en fästing som vi har etablerad i landet, utan det är en art som vi kan få besök av ibland. Och det är då de här somrarna när vi har väldigt varmt, alltså en riktig värmebölja och gärna torka under en längre tid. Och då kommer den med flyttfåglar, precis som namnet säger. Så den reser hit då tillsammans med flyttfågeln och utvecklar sig till det stadiet som vi kallar för nymf. Och den här lilla nymfen, den trillar då av fågeln och vill leta sig till en ny värld. Och då brukar det vara hästar och nötkreatur framförallt. Men ibland så är det också vi människor som stöter ihop med den. Men det är då väldigt ovanligt. Vi har ungefär kanske 10-20 sådana fynd varje år i Sverige. Så att det är väldigt ovanligt ändå.
Man ska ha otur om man råkar få den på sig.
Man ska ha otur om man får den på sig. Och om man får den på sig så då vet man att det här är någonting som är ovanligt. För den fästingen den är väldigt mycket större och den har också randiga ben. Och den rör sig annorlunda. Den rör sig mer som en spindel än som en fästing som kryper fram. Så att du känner att nu har jag hittat något speciellt. Och då är det ju superbra om man också kontaktar oss på SVA och talar om att man har hittat den här. Vi vill gärna ha den till oss.
Men vilka sjukdomar kan då den här flyttfågelfästingen ge? För att de kan väl bära på ett väldigt dödligt virus, som jag förstått det?
Ja, de skulle kunna bära på Krim-Kongo-blödarfebervirus, vilket är en väldigt allvarlig sjukdom som vi ännu inte har ett vaccin emot, även om vi har kollegor som jobbar väldigt hårt med att få fram ett vaccin. Men än så länge så finns det inga fall i norra Europa av just kring Kongo blödarfebervirus av fästingar som, alltså flyttfågelfästingen som har varit i landet. Ofta så har man kanske varit utomlands och fått ett bett av just den fästingen i så fall.
Men det finns ändå en risk att en flyttfågelfästing skulle kunna droppa ner i Sverige med det här viruset.
Ja, det finns en risk att vi får själva fästingen. Men man har sett också att det kan ta ganska lång tid från att den först har etablerat sig i ett nytt område till att den sen ska bära med sig viruset och sen då smitta djur och människor.
Ibland kan ju fästingar hänga med inomhus, till exempel via hunden eller katten. Hur länge överlever en fästing i till exempel sängen?
Jag skulle säga tills du hittar den och dödar den.
Det är så.
Ja, precis. För risken är ju att fästingen hittar hunden, katten eller dig och biter sig fast. För den har ett mål och det är ju att just bita sig fast i ett värddjur som vi kallar det, för att just få sitt blodmål. För utan ett sånt blodmål så kan den inte utveckla sig till nästa stadie. Så den behöver äta under sin treåriga livsstil, så tar den bara 3 blodmål. Och när honan då har ätit sitt sista blodmål, parat sig och lagt sina ägg, då först så dör hon.
De äter inget annat än blod alltså?
Nej, och bara 3 gånger, så man kan ju känna sig lite som att man är lite speciell om man får fästing som äter.
En del får ju aldrig fästingbett, sägs det. Är det så att fästingar föredrar vissa och undviker andra?
Ja, det sägs att en del tycker att de är som fästingmagneter, och andra säger att de aldrig får. Men vi vet inte exakt vad det beror på, för att man tror att fästingen, det är liksom, vi utsöndrar någonting, om det är koldioxid eller någonting annat som gör att de känner att vi är där. För de har ju inte ögon, utan de sitter ju, vår vanliga fästing sitter ju helt enkelt bara på ett grässtrå och sen grabbar en tag i det som kommer förbi. Och oftast är det ju ett vilt djur, och vi är bara ibland, av misstag så tar den oss istället.
Vilka är dina bästa tips för att undvika att bli biten? Det är väldigt lyxigt att få prata med en expert som verkligen vet hur man undviker fästingar också.
Man kan tänka på, om man är i ett område som man vet är fästingtätt, då tycker jag att man ska använda sig av kläder, alltså långa ärmar och långa ben, och gärna till exempel strumporna över byxorna. Men samtidigt så vet jag att vi är bara människor. Så jag själv går ju ofta hundpromenader på sommaren i shorts till exempel. Och då måste man vara väldigt noga att kolla igenom sina kläder och kroppen. För om du hinner ta bort en fästing som bitit sig fast inom 24 timmar, då kan du eliminera risken just för borreliainfektion. Om man ska ta bort fästingen så nära mundelarna som möjligt och bara dra rakt ut. Och det är heller inte farligt om någonting skulle, en del av mundelarna sitter kvar i huden eller så. De kommer ändå släppa efter ett par dagar. Man kan duscha varmt vatten på till exempel. Och sen om man ändå har blivit biten, då är det viktigt att man skriver upp eller till och med kanske ritar en liten sån streckgubbe och markerar var på kroppen och datum för fästingbettet. Så att man håller koll på det här bettet de närmsta veckorna. För om man skulle få symptom då för TBE eller borreliainfektion, då har man den här informationen med sig till behandlande läkare på vårdcentralen till exempel. För vi tror att vi ska komma ihåg, men vi gör inte det. Så att mitt bästa tips är att skriva upp och rita gärna en gubbe så man kommer ihåg vart, speciellt om du får flera fästingbett.
Och så en fråga som ofta dyker upp när man pratar om fästingar. Behövs fästingar? Eller ser man över någon eventuell utrotning av fästingar kanske?
Ja, jag brukar ofta få den frågan om de behövs eller inte. Men det finns ju faktiskt så djur då som ändå inte livnär sig helt på fästingar, men som ändå tycker att de smakar ganska bra. Och då är det ju vissa arter av spindlar och steklar och myror till exempel. Och sen har vi också fåglar som föder och söker på marken som gärna pickar i sig lite fästingar. Så det finns ändå några som tycker om fästingar. Och när det gäller att utrota dem, så det är inte så lätt, för att de finns ju i princip överallt. Har du vilda djur, inte bara i skogen, utan vi har dem ju även i våra trädgårdar, på våra landställen, i allmänna parker och så. Och där finns det fästingar. Så jag tror vi mer får lära oss och hantera att de finns där i vår omgivning och på bästa sätt skydda oss från att bli bitna.
Stort tack för att du var med oss idag och pratade om fästingar och att säsongen nu är igång.
Tack så mycket.
Sist här Anna Omasic, forskare och fästingexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.